Journalistenpodden.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bjurvall med hjärta.
Ja, välkomna och hej.
Ska vi kasta oss över det som alla pratar om just nu?
Ja, vi måste in på uppdraggranskning. Vi kan inte prata om trevliga saker som vad vi äter för jordgubbar på nationaldagen. Nej,
det går inte.
Jag frågar dig direkt, jag är så spänd. Särskilt nu när jag har läst uppdraggransknings Axel Gård Humlesjös eget inlägg. Där han jämför metoderna kring vissa delar av MeToo-rörelsen med Trumps. Eller snarare Trump-rörelsens, Trump-trollens. Vad tycker du, Helena?
Jag tycker att uppdraggranskningsprogram var otroligt bra.
Visst var det?
Ja.
Vad skönt.
Vi visste inte att
vi visste inte alls det.
Nej.
Jag trodde att du skulle vara arg faktiskt.
Nej, jag tycker det var otroligt bra. Jag tycker att det kom en massa kritik om att de gick in på mycket på detaljer. Mm. Men jag menar att det är detaljerna som gör hela programmet.
Gud, ja. Men nej, vi får inte vara så samstämmiga. Nej,
vad menar du? Håller du med mig?
Ja, jag tittar inte så ofta på tv. Jag är nästan så här att jag tycker det är konstigt med folk som inte bara har datorn inkopplad utan tittar på liksom så här marksänd SVT. Så jag satt och hoppade framför tvn liksom och skrek så här: yes at last. Så bra.
Men vad var det som gjorde att du kände det då?
Jag säger snabbt så säger du snabbt och sammanfattar. Först och främst helheten. Att personen som jag hela tiden genomgående har kallat Aftonbladet-profilen, men vi nu faktiskt kan säga Fredrik Virtanen, tycker jag, att man överhuvudtaget försöker ge honom upprättelse, att man tar tag i det här övergreppet som det faktiskt har varit, det är ju kärnan. Har ju saknats. Och sen, precis som du säger, de här små detaljerna, sånt där som att det inte alls har varit någon officiell prao-förfrågan som sen har resulterat i ungefär: ja, du får prao hos mig om du ligger med mig. Utan det är något helt annat.
Och hon var inte 14, åtminstone kunde inte Fredrik Virtanen veta.
Men vem i Guds namn går in och säger det? Och jag känner här, det ställer allting. Det här har varit en av de centrala delarna i att svartmåla Fredrik Virtanen.
Att hon var 14, det skulle jag säga var helt... helt avgörande för flera publiceringar.
Det och att det har framstått som att han då erbjuder en prao-tjänst i utbyte mot sexuella tjänster. När det i själva verket är exakt samma sak som om en random Kalle Andersson skriver på min Facebook: Lisa, jag avgudar dig. Och jag kan helt ärligt säga att jag lätt hade kunnat svara: jaså du, tyvärr är jag upptagen, men om du skickar en bild på dig själv så får vi väl se. Smiley. För det är så man snackar. Ja. Det är liksom enda normala responsen på den typen av grej.
Man vill ta ner det här avguda ordet lite grann.
Det är klart man som så här skämtande skribent ser till att skoja till det lite. Ja. Vad då ska man svara som en statsman här eller? Och det andra stora för mig, det är det här märkliga i att han ska försvara sin så kallad dekadenta livsstil. Mm. Herregud, mannen har varit nöjesjournalist, han ska vara ute och festa. Mm. Det är inte olagligt.
Nej, men det är väldigt mycket som har varit obehagligt i en del av de här MeToo-publiceringarna. Och det är just det man har dragit i Virtanens fall, hans livsstil.
Ja, vad är
och liksom
detta?
Förkastat den livsstilen. Och i och med att han har den livsstilen så var det ungefär som att man kunde påstå vad som helst.
Ja, läste du Lilian Sjölunds utmärkta text om
mycket
det här?
Mycket bra.
Den rekommenderar jag alla att läsa. För hon skriver just det här att det spelar liksom ingen roll. Vi har inte med det här att göra. Och jag skulle vilja tillägga där, för hon hade det som en viktig parentes: det finns folk som gör mycket värre inom citattecken grejer. Det finns folk som springer runt i liksom grismasker på swingersfester och håller på att hänga varandra upp och ner i lack och läder. Men det är inte heller olagligt. Så om vi liksom ska börja moralisera och han får frågor om att det var ju dekadent, du var, och han säger vi var ute och söp varje dag. Herregud, vi har ett öppet, tolerant samhälle där man får göra mycket mer än så. Det här var liksom inte ens i närheten av vad som ska rymmas inom vad människor får göra ute i sitt sex och privat och fest och fritidsliv.
Ja, men jag tänker lite grann så här, att mycket av den här reaktionen som har varit, jag är ju väldigt rädd för de här partierna som går ut och säger att ja, men för att vara svensk ska man bara på ett visst sätt, man ska ha en viss litteratursmak, man ska ha vissa tavlor på väggarna och viss musik ska man lyssna på och så där. Och det tycker jag är det värsta. För det är det som för mig är fascism eller den hårda diktaturen.
Det är inte
om vi liksom tror att vi gör något gott för kvinnor genom att hacka på en människa som Virtanen och hans levande, då gör vi, ja, det är helt fel alltså. Vi förlorar jättemycket på det, vi kvinnor alltså.
Precis, och det är också så konstigt, konservativt och bakåtsträvande. Därför att det går ju emot allt där. Bara tittar man på 70-talets revolution. Jag tänker på Erika Jongs Fear of Flying. Där hon liksom festar och ligger sig genom Europa. Och det är liksom en ung kvinnas naturliga rätt till att vara utlevande.
Men kvinnors rätt till sin sexualitet
går hand i hand med det här. Vi kan inte ha, precis, vi kan inte ha det ena och inte det andra. Och sen, men återigen, det här, det är inte bara det fascistiska tycker jag, utan det är också det här bonnigt svenska och provinciella. Alltså för i guds skull, det här är inte liksom Fear and Loathing i Las Vegas. Det är inte så att Virtanen liksom red in naken på en elefant med ett harem av så här underage boys. Vi pratar liksom, ja men okej, han var nog så här, någon gång nog lite narkotika för eget bruk, men framför allt är det ju lagliga grejer. Om han då kunde sköta jobbet och samtidigt vara ute och festa till 05, vi har inte med det här att göra. Det ska inte ens in i uppdraggranskning. Det ska inte ens vara med i Expressens kartläggning. Det är något bonnigt och töntigt med det liksom.
Det finns dock en sak till i uppdraggranskningen. Förutom att Fredrik Virtanen på något sätt ändå får en upprättelse. Jag hoppas i alla fall att han känner det så.
Ja.
För att han var väldigt illa hängd. Men dels måste man veta att utgivaren på Svenskarna, så Fredrik Karén, kan ha saker som han inte har publicerat.
Ja.
Och som han kan veta. Så vi kan inte veta om det utgivningsbeslutet är felaktigt.
Nej.
Och det, på samma sätt kan det vara med Expressen. Det som är synd däremot är att inte Thomas Mattsson sitter i den där tv-studion och berättar. Och även om han inte kan gå in på vilka utgivarbeslut som ligger bakom, så kan han berätta ganska mycket annat kring det här beslutet att namnge och hänga ut honom på det här viset.
Jag blev jättebesviken, både som journalist, där han är liksom en senior person i branschen vi har att förhålla oss till, och också som mediekonsument. För tittarnas skull, varför kan han inte ställa upp? Fredrik Karén framstod ju kanske lite sådär som aningslös, men han gav dem ju sin tid. Så man fick ändå en känsla av goodwill och att de tar sitt ansvar. Han sätter sig där framför kameran. Jag förstår inte hur det tyngsta granskande program vi har i Sverige och Expressens chefredaktör ställer inte upp. Det är illa.
Det som gör mig nästan mer bekymrad är att han hänvisar till, nu är han ju inte här, vi får be om att Mattsson är med i någon av våra poddar framöver.
Ja.
Men det som tas upp som skäl är att han befinner sig i dels en porn-situation, alltså anmäld till Press och Unionsnämnd, och att det också finns ett förtalsmål.
Ja.
Men när det gäller pornanmälan, då vet jag att han har rätt att svara om han blir anklagad. Sekretessen är bruten i med att Fredrik Virtanen själv har gått ut och berättat att han är anmäld. Så det finns ingenting som hindrar Thomas Mattsson att svara på den här frågan.
Nej.
Utifrån porns.
Och det andra fallet, det andra han använder då som skäl?
Det var förtalsanmälan i samma sak då.
Ja, precis.
Och jag kan inte, vi har väl inget system i Sverige där man inte får försvara sig mot anklagelser.
Nej, visst.
Nej, det är liksom.
Och sen styr man ju själv. som intervjuad. Att känner man att någonting är för känsligt, då säger man bara att jag kan beskriva helheten och hur vi resonerade, men jag kan inte gå in på den här detaljen.
Nej, precis.
Precis som Fredrik Karén sa, nej, jag kan ju inte svara på om mina reportrar har läst förundersökningen, men det förutsätter jag. Den typen av svar, just den symbolen att ställa sig som chefredaktör framför kameran.
Nej, men det är konstigt, för att det är ju inte som att Thomas Mattsson inte brukar ställa upp i andra sammanhang.
Nej.
Han är ju en väldigt medievan person.
Men, och nu är det bara en person. Det finns ju nästan en värre trend här, tycker jag. För att det är liksom en enskild individ, det är ju en sak. Men det här stora hatet som har varit och konspirationerna mot Uppdrag gransknings grävande reporter. Hon säger så här att det här är värre än hon har granskat extremhögern. Och jag tvingades i höstas stänga ner mitt privata Facebook-konto också av den här liksom aggressiviteten i MeToo-rörelsen som jag då ifrågasatte de pressetiska aspekterna kring. Också inte Sverigedemokrater, inte nynazister, inte någon extrem gruppering som liksom rent konkret är så här, ute efter mig har fått mig att stänga ner.
Nej.
Mitt privata Facebook-konto. Så jag vet precis vad Lina Makboul pratar om. Och det är extremt skrämmande. Ska liksom militanta feminister vara värre än nynazister?
Men sen så är det ju... Det finns många saker här som är obehagligt. Och som står emot vad journalister, journalistik och publicister ska stå för. Var den här uppmaningen i de här MeToo-grupperna att man inte skulle ställa upp, alltså att man ifrågasätter UG:s mening eller syfte med det här programmet och säger åt folk att inte ställa upp. Men hur kan det då komma fram en nyanserad bild om man inte ens pratar för sig?
Och just den typen av konspirationsteorier gentemot mainstream-medier, där ger jag ju Axel Gård Humlesjö, UG:s producent, helt rätt. Jag var ju i USA förra våren och granskade just det här, deras attacker mot det fria och oberoende journalistiken. Så att sen se det i en så kallad gräsrotsrörelse som lyfter fram demokratiska ideal som jämställdhet och kvinnors rättigheter, det är jätteskrämmande. För okej, just när man ser det i liksom smygfascistiska kretsar, då finns det ju ändå en misstro som ligger där. Alltså judarna styr medierna, ja, men allt det här, va? Det är ingenting nytt, även om det är hemskt att det har kommit, att det har blivit så stort i och med Trump. Men att se det, och just att se det i vår kår bland andra journalister.
Ja, men för det var nog det som gjorde mig väldigt ledsen och upprörd. Och sen så blir jag ju också verkligt, vet du, känner i hjärtat med Lina Makboul och vad hela den här UG har råkat ut för. Alltså det är helt oacceptabelt att man beter sig så mot en kollega eller mot en människa som försöker att reda ut ett väldigt, väldigt, väldigt besvärligt problem. Och jag kan förstå människor som med MeToo i ryggen vågade öppna sig och vågade berätta om övergrepp. Och det var en fantastisk rengörelse av våra själar. Och det blev väl uppvaknande för politiker och det blev ett uppvaknande för massor av människor i Sverige. Om hur det går till och vad man som kvinna får vara beredd att ta. Men det här som UG:s redaktion är med om nu, det är nästan, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Ett av det värsta jag har sett faktiskt.
Visst är det det. Det är nästan en ny historisk lågvattenmärke i liksom vår tids press på något sätt. Och just det här att hon själv är kvinna, att också är en kvinnlig reporter. Att hon enligt liksom alla normala referensramar, hon har ingen kontakt med Fredrik Virtanen, hon har gjort otroligt bra granskningar, hon har bevisat liksom sig själv om det nu ska behövas som grävreporter. Och som sagt, hon är kvinna själv. Jag kan förstå om man hade haft lite så här, ja men är det verkligen Janne Josefsson som ska göra det här? Eller man säger, ja men är det en medålders man? Kan man ta en kvinnlig reporter? Det kanske hade varit lite legitim invändning.
Alltså det kan ju naturligtvis finnas saker som är legitima att kritisera i UG:s program. Det finns det alltid. Det finns alltid saker som hade kunnat bli bättre.
Ja.
Det finns möjligtvis den här kvinnan uppe i Dalarna som kanske inte riktigt var medveten om hur hon svarade och sådär. Det fanns också någonting som medierna tog upp kring de Facebook-trådar kring den här 14-åringen. Mm. Som man hade kunnat vara tydligare med och redovisa. Mm. Det finns alltid små saker.
Mm.
Men totalt sett så har ju hon grävt ner i en sak
ja.
Som har varit som ett sår i svenska medier.
Ja.
Diskussionen skulle jag säga.
Ja. Och en sak jag tänkte fråga dig var vad du ansåg om den här frågan då som blev kritiserad till Cissi Wallin. Man frågade om hon inte tänkte på Fredrik Virtanens familj och anhöriga när hon gick ut och publicerade hans namn på Instagram. Vad tycker du om den frågan?
Jag vet inte vad jag ska säga på det. Jag ser inget egentligen större problem. Frågor är aldrig problemet, utan det är ju svaren som är intressanta. Jag tycker nästan man kan fråga vad som helst.
Ja, vad bra.
Vad tycker du?
Ja, jag tyckte att kanske att det var något i tonen och formuleringen som gjorde att den blev lite anklagande och inte helt liksom opartisk. Men jag tycker också inte att frågan är ett problem, därför att Cissi Wallin som då kommer med den här anklagelsen, man kan inte bara säga så här att hon är ett offer och det Uppdrag granskning gör är att ifrågasätta ett våldtäktsoffer, för det är inte så enkelt. Hon är journalist och hon har dessutom en egen publiceringskanal, Instagram. Och som mediearbetare så känner hon till de pressetiska reglerna kring namnpublicering. Så det är liksom inte bara som sexbrottsoffer eller eventuellt sexbrottsoffer, utan det är ju liksom som mediearbetare. Och det är ju alla är journalister idag. Så jag tyckte den frågan verkligen var befogad. Alltså varför bryter du mot det här? Och hur tänkte du kring att hänga ut honom?
Men jag tror också att det här frågan blir kritiserad kan ju bero på att man faktiskt inte har riktigt koll på vad den pressetiska reglerna
Nej.
Är. Där är det ju att man ska avstå den här publiceringen om det kan drabba familjen till exempel. Det är just en sån grund för att avstå den här publiceringen.
Ja.
Och om man inte känner till det så kanske det låter mer som att men hur kunde du vara så elak? Alltså, som att den är
just
lite ospecifik, men den är ju verkligen specifik utifrån pressetiken.
Precis. Och sen är det ju naturligtvis jättekomplicerat i och med att hon då både anser att hon är ett våldtäktsoffer och hon är samtidigt de facto journalist och mediearbetare. Så det blir ju en jättemärklig sammanblandning. Men jag tycker som du att en sån fråga är så pass central. Därför att det är ju just den
vad frågan egentligen säger är så här.
Ja.
Funderar du för de pressetiska implikationerna med den här namnpubliceringen, som till exempel hur det skulle drabba barnen, hur det skulle drabba familjen? Och det är klart att man hade kunnat formulera den så att den lät mera korrekt eller vad man ska
säga. Det är det jag menar, det är så att tänkte du inte på hans familj, för då blir den konstigt privat.
Ja.
Men återigen, det här är små saker. Och man kan aldrig please everyone. Inte, det går aldrig att göra som alla är nöjda med.
Det är alltid detaljer. Man kan alltid se saker som kan kritiseras eller som man kan diskutera, som är relevant att diskutera. Vilket också Axel Gård Hummelsjö ju säger i sin text. Nej, men det är väldigt, väldigt tråkigt att se faktiskt.
Och är det inte också tråkigt för MeToo-rörelsen? Därför att jag
det är helt nedsvärtat.
Nedsvärtat, och jag känner om någon skulle be mig liksom medverka i något så skulle jag verkligen vara tvungen att kolla upp alla personer. Har de deltagit i det här drevet? Har de varit med i det här direkt liksom antidemokratiska? Att tala inte med journalister, misskreditera en oberoende granskning. Nej, det är ju jättedumt att förstöra sin egen sak. Och faktiskt så känner jag lite som kvinna att man förstör för oss andra.
Ja, jag känner också så. Jag känner också så. Att vi
hade ju någonting.
Vi hade ju någonting. Ja, det var det jag kände också. Vi hade någonting här.
När
vi började prata och vi lyfte på tabun och sa att ja, men även jag har varit utsatt, även jag. Alltså, det var en sån otrolig styrka. Det räckte att säga bara det, tycker jag. Jag med. Och sen så naturligtvis finns det ju naturligtvis historier som måste gå vidare till rättsliga instanser och det finns berättelser som kan berättas anonymt och sådär.
Jag tror att vi kanske får vänta lite med att se det ur ett större perspektiv, men man lutar ju ändå lite åt att tänka så här: se vad sociala medier gör idag med gräsrotsrörelser. Se hur många som börjar som demokratiska och liksom härliga, öppna, inkluderande, och hur snabbt det chanserar. Eller ja, det är väl ändå den slutsatsen
på något,
om man dras med. Det är det här klassiska som jag har skrivit om i så många år, det här lynchstämningarna på nätet. Människor sveps med. Psykologer berättar om det här fenomenet. Det är väldigt lätt. Det blir liksom vår tids häxjakter, och det är så himla svårt att stå emot.
Ja, men frågan är om det finns något annat sätt att jobba med det här med sociala medier, och vad man kan göra, om det finns något vi kan göra. Jag vill ju absolut inte ha några lagliga begränsningar eller så, utan jag önskar bara att vi orkade vara mer aktiva själva. Jag har gjort tvärtom. Min Twitter är ju nästan bara att jag skickar ut vad jag skickar ut för texter. Och kanske det är så att jag har också ett ansvar att gå in och försöka stävja någonting eller säga någonting. Eller...
Ja, man kan säga så här: om inte vi journalister själva klarar av det här, att hålla på de här etiska reglerna, och att vi dessutom börjar svartmåla våra egna kollegor och misskreditera deras försök till granskningar redan innan man har sett slutprodukten, då är det väl jäkligt illa. Liksom, vilket exempel sätter vi då för barn, tonåringar, vanliga användare? Vi skickar ju den här signalen att det är helt okej att hänga ut icke-dömda personer. Det är helt okej att ta... olika partier innan man vet någonting, innan man har fakta, sättet man uttrycker sig på, hur man säger det. Och det blir också jättesvårt för oss som är ute i skolorna till exempel och ska prata om hur du beter dig på nätet, sociala medier, vad som kan hända.
Men det blir ju svårt varje gång som det är någon som i mitt Facebookflöde uttrycker sig nedsättande om andra människor, så säger jag det, men det där, så där kan man väl inte säga. Vad menar du egentligen? Sådär. Men när min egen kår uttrycker sig på det viset, så blir det ju svårare. De kan ju bara säga, ja, men ni är journalister då. Och så plötsligt så kommer vi stå där svarslösa. Nu är det ju inte alla, och det är ju verkligen inte någon majoritet heller. Men det är, uppenbart finns det ju en väldigt aggressiv grupp här.
Precis. Och jag tror också att undervegetationen gör ju också att det blir en sån dubbelmoral för oss. När vi går ut och men just Thomas Mattsson till exempel i sin utgivarblogg eller i ledarsidorna, så säger man ju så här: vi är oberoende granskare, vi står för en sann och riktig nyhetsvärdering och rapportering och så vidare. Och sen går folk in på samma journalists Facebook-sida, och det är alla de här konspirationsteorierna, och det är groll och det är helt oetiska övertramp.
Nu pratar du inte om Thomas Mattsson.
Nej, bara... nej, just det var viktigt att du sa det. Ja. Men den dubbelmoralen gör ju att till exempel SD-svansen som pratar om vilka olika agendor vi har, de får verkligen vatten på sin kvarn.
Ja, vi får piska oss själva och bli bättre alltså.
Ja, men det är ju min plan här. Jag vill ju starta ett oberoende mediegranskningsinstitut, som jag gick ut med journalisten här, en debattare. Och jag tror att det behövs. Det finns liksom inte idag någon som inte bötfäller, ger anmälningar. Inte det här systemet av pressombudsman, det är liksom något helt annat.
Jag tycker i och för sig att det också fungerar.
Gud ja, det har definitivt sig då. Men det är ju inte alls samma sak. Nej. Som att liksom skriva rapporter, granskning, ordna seminarier och ge en arena för den typen av mediegranskning som behövs.
Du tycker inte att Simo är en sån?
Nej.
Det gör jag faktiskt inte. Jag tycker de gör sina försök i alla fall. Ja, nu har vi ägnat större delen av podden åt detta, vilket är helt självklart.
Ja, det går inte att göra på något annat sätt. Det är det alla talar om faktiskt. Och intressant nog så är det väl så att det är många som inte riktigt vågar prata, kan man säga också. Mycket dränks i det fortfarande väldigt höga tonläget. Så man,
jag tänkte ändå att vi skulle ta upp en annan sak som har varit mycket diskussioner om. Och det är Tjenkos... mordet på honom, som inte var något mord.
Vilken chock, eller hur?
Vilken chock. Och så den här dubbla känslan som kom när han levde. Ja, att man, han lever! Och sen så bara, när det är ett iscensatt mord. Jag reagerade ju som Jonathan Lundqvist gjorde på Reporter utan gränser. Att det blir som ett hån mot alla de journalister som de facto mördas runt omkring i världen.
Mm. Mm. Ja, det var ju väldigt märkligt här när vi har en nyvald ordförande, Grete Rottböll, för Författarförbundet, som i princip första arbetsdagen omedelbart går ut och fördömer det här och gör liksom starkt pressmeddelande, och sen någon timma senare så lever han. Vilken jättemärklig start. Och det var ju också Svenska Pen. Det var ju alla vi enskilda publicister och organisationer som står upp. Precis som du säger, så jag tror jag också skrev något jättebra liksom att han lever, men det här var en lite ovanlig situation.
Och det var, men du hade en annan inställning till det här. Du tycker inte bara att det var förkastligt.
Nej, jag gör inte det, för sen läste jag hans egen berättelse. Och då så kände jag att han har ju verkligen en poäng här. Han beskriver hur säkerhetstjänsten knackar på och ber honom att delta i det här. Och hans helt självklara reservationer, men hur han ändå går med på det. Och då lutar jag lite åt mina käpphästar. Och det är det här att efter våra liksom 200 år i fredstid i Sverige, så har svenska journalister otroligt dålig koll generellt på försvars- och säkerhetspolitik. Ofta har man max en journalist på redaktionen, om ens det, som är specialiserad på de här frågorna. Som du jämför med sportavdelningar eller just sånt som kön och jämställdhet, där du har liksom ett helt gäng. Vi är inte riktigt vana att leva i den här världen.
Men du menar
vi förstår inte riktigt hur den verkligheten ser ut. Och det liksom, det präglar vårt sätt att se på det. För oss är det, alltså, tillbaka till, tittar du på liksom Vietnamkriget, de här demonstrationerna. För många svenska journalister så är säkerhetstjänster de facto någonting skumt. Medan i andra delar av världen så kan de vara del i det som liksom skyddar samhället från hot, från antidemokratiska strömningar. Det är inte så här. Alltså, skriver man om FBI och CIA i svensk press, så är det nästan alltid negativa ordalag. Och nästan alltid konspiratoriska ordalag. För att vi vet inte riktigt.
Men du menar att om vi svenska journalister hade haft bättre koll på säkerhet, så skulle vi inte ha fördömt
det. Ja, men inte bara bättre koll, men så här, om vi inte hade haft en redan fördomsfull bild av det och inte själva satt så himla tryggt. Det kan man ju se bara på debatten kring Ryssland, att folk fortfarande framför såna här åsikter i svensk press som att det är bara en konspirationsteori, Ryssland är inte alls farlig. Eller liksom feministiskt initiativs idéer om att man ska inte överhuvudtaget ha, man ska liksom försöka samtala med Putin. Det finns en naivitet både i mediekåren och inom svensk politik kring vad som egentligen försiggår i andra delar av Europa och hur den verkligheten ser ut. Vi kan liksom inte direkt översätta det till vår verklighet. Och jag håller med dig om att det är klart att det där är grundproblemet. Men vi vet inte heller hur vanligt förekommande det här är. Sammanfattningsvis menar jag så här: de opererar i en helt annan verklighet. Och när han och hans familj har tvingats fly Ryssland, vi vet inte hur hans tacksamhetsskuld ser ut till olika säkerhetstjänster liksom. Förstår jag vad jag menar? Jag måste gå med på det här för att de har, det är såna här false flag operationer och det är liksom desinformation till höger och vänster. Vi spelar inte på det där sättet här.
Ja, men jag kan förstå att det finns någon slags naivitet i det här svartvita fördömandet av det här iscensatta mordet. Men givet det du säger, så skulle jag nog ändå hamna i att det skadar väldigt mycket att man gör på det här viset.
Jag håller helt med. Alltså, jag förstår att det skadar.
Men det är klart att om han känner att annars så dör min familj.
Ja.
Det är klart att under ett sånt hot så kan man ju på det personliga planet förstå beslutet. Men och om det var sant eller inte, det kan vi ju inte heller veta. Om det verkligen var så att hans familj var hotad på det viset.
Och sen så tror jag han kan känna så här: det spelar ingen roll. För att bara misstanken om att det kan vara så. Och sen som sagt, om han... Man måste komma ihåg så här, personer som lever under dödshot, pratar man Saviano eller Babchenko eller vem det än är, de är kanske inte alltid jättepopulära hos säkerhetstjänst, och de vet själva hur mycket de kostar. Alltså vi pratar miljoner, miljoner kronor per år i personskydd. Vi pratar personliga livvakter, hela operationer när du ska resa, när du ska medverka på en bokmässa eller journalistkongress. Det är inte så konstigt, de är inte så jävla populära hos säkerhetstjänsten. De kanske inte riktigt håller pressfrihetens fana lika stolt och högt som vi. De är så här, vad är det här vi lägger miljoner på? En enskild, kan inte han bara sluta skriva? Och jag kan helt förstå det, även fast det för oss journalister är förkastligt. Och då blir det ännu tydligare att han kanske känner att om det här är ett hot mot nationen och de har gjort allt det här för mig, så har jag faktiskt en skyldighet att ställa upp och jag får ta deras ord för det här. Den verkligheten, menar jag. Och som sagt, hotet från Ryssland där är något helt annat än det vi upplever.
Ja, nej, men det är intressant att få den här andra bilden av det, och att vi får... Ja, kanske var lite mildare i vårt fördömande.
Ja, men de ryska hoten mot Sverige är ju också så fruktansvärt abstrakta. Vi pratar ju om såna här ryska trollfabriker. Det är propaganda, eventuellt försök till inblandningar i kommande svenska valet. Och vi har haft företagsspionage. Det är ju liksom de typerna av säkerhetshot som vi har. Vi har inget invasionshot på det sättet. Så det är ingenting påtagligt. Läser man FOI-rapporter och liksom allt och håller koll på vad Must gör och så vidare, så förstår man att det pågår en slags lågintensiv krigföring också mot oss från den demokratur, eller vad man ska säga då, som Ryssland är. Men vi ser inte det i vardagen. Men det gör du i länder som Ukraina. Då ser du ju hotet.
Men då tycker du att den här lilla broschyren vi fick hem är ett sätt att försöka öka den här medvetenheten?
Ja!
Du älskar den.
Jag älskar den.
Så fort jag nämner den här broschyrens namn så bara ler du hela ansiktet.
Ja, men alltså som så här utbildad krishanterare så blir man också så lycklig. För den heter ju också inte, du vet, så här, om kriget kommer, utan också om kriget eller krisen kommer. Och det är ju något som alla inom krishantering har kämpat så länge för. Att det är... Den gamla tiden var det bara invasionshotet, men idag har du en hel regnbågsspektrum tyvärr av andra hot, och det är kriser. Så bara titeln gjorde mig så lycklig att den var moderniserad.
Nej, men jag har också läst den, tycker att det är min skyldighet att göra det. Jag tycker det som var mest spännande var egentligen det här med kontanter.
Ja.
För bankerna ska ju inte ha några kontanter om 3 år eller vad det är.
Precis. Har ni preppat här då på journalistens redaktion där vi befinner oss just nu? Har ni en burkmajs och liter med renat vatten?
Nej. Nej,
det är inte jag heller hemma.
Men min dotter har en hel väska med det som behövs enligt den här. Så hon har preppat.
Jag är lite intresserad av att gå till Claes Olsson och skaffa en vevradio. Ja. Det känns ju jättecentralt för att hålla sig ajour.
Men batterier, varför inte batterier?
Nej, men de tar väl slut. Det är inte så enkelt.
Ja, men det känns som att man kanske kan börja med att lagra batterier.
Ja, du tänker
men,
så.
Nej, men det, det är väldigt dumt kanske. Men i alla fall, vevradio känns ju som... Det ska bra mycket till innan vi behöver en vevradio.
Ja.
Ja, kanske. Nej, men det är roligt med... Det är roligt med kunskap och insikter i ämnen som man inte är så på. Men du tycker att vi som arbetsplats alltså också borde preppa lite?
Ja, men jag funderar på det. Just att man får den hem i brevlådan. Eller kom den hit?
Nej, den kom till hem.
Ja. Och då tänker man just på sådär ens nära och kära. Och vad ska man ha? Och man börjar väl inte direkt, i alla fall inte i Stockholm, liksom innerstan. Så kanske koka lite med vatten för att ställa in i något gårdshus eller något. Men... Det vet jag tusen om man inte ska tänka som journalist just på redaktionen. Mm. Men just att, fan, tänk på en sån grej som att nätet dör. Då har vi den där VF-radion. Kanske man ska ha lite energy bars i alla fall. Så att journalisten kan fortsätta. Och Finansliv som ligger på bordet framför oss. Är det ditt första nummer som chefredaktör också för den tidningen?
Det känns väldigt speciellt att ha gett ut Finansliv. Nu... Och det var bara, det kom ut samtidigt med journalistens, när sista nummer för sommaren. Ja, vi har en rosa framsida med en vd som heter Sven Eggefalk.
Ser jättetjusig ut. Och jag kan tänka mig att det ändå är lite svårt att hålla koll på män och kvinnor. Rätt andel, räknar ni kön här?
Det är åtminstone det sätt som jag alltid arbetar på. Det går inte att hålla koll annars.
Nej.
Man kan ha en känsla av att det är på ett visst sätt. Man måste räkna. Det lättaste är att köra varannan. Så,
ja.
Så är man home safe. Liksom.
Precis, och jag har precis skickat sommarnumret av författaren till tryck. Och där räknar jag också. Så där att nu har vi en man här som medverkar med det här och kvinna. Men jag är lite svårare med den etniska mångfalden faktiskt. Jag har gått ut på Facebook till en grej. Vi söker barnboksförfattare. Och sagt att ni med annan bakgrund än svensk får extra gärna höra av er. Det har de inte gjort. Det är ju alltid liksom den där tidsfrågan också. Alltså hur mycket ska man lägga på något och blir det då försökt? Man vill ju fortfarande ha liksom den bästa. Alltså man vill ha meritokratin här ändå. Jag tycker det är svårt. Räknar ni på något sätt etnicitet i journalisten och finansliv? Eller försöker ni också bara hålla koll där att det ska vara lite mix?
Men det är väl lite grann som man gjorde förut. Mer att i valet av två så kanske man hellre tar den som har en annan bakgrund än svensk.
Ja.
Därför att det kan tillföra någonting ytterligare.
Jag tycker det är jättesvårt. Därför att särskilt kulturvärlden, faktiskt mer än medievärlden, om vi gör en liten uppdelning, fast de glider in i varandra så mycket, är oerhört vit alltså. Och framförallt i liksom framgångsrika eller åtminstone bara utgivna kretsar. Det kan vara nu att många debutanter kommer fram som har nya namn. Men då kanske man inte heller gör en djup intervju med dem då.
Ja, men det är svårt.
Det är jättesvårt.
Ja, men det är också så här att det är inte lika självklart. Alltså, ja, den har ett namn som inte är Jonsson eller Olsson.
Nej.
Men det säger ju ingenting om att det inte är en som är, har svenska bakgrund eller svenska rötter.
Nej, precis. Alltså jag kan säga så här.
Jag tycker inte heller det blir liksom inte så självklart. Så
nej.
Vad gör vi om vi, ja men han har en annan färg eller han är jämfört med vad då?
Nej, det är krångligare.
Jag tycker inte heller det är självklart hur man ska arbeta med det heller.
Jag tycker också det är lite så här knäck för knäck på något sätt. Att när jag la ut en huvudartikel om vad händer med svensk poesi idag, är den döende eller lever den? På en frilansare, så sa jag just det. Och det behöver man inte ens säga med män och kvinnor. För hon som kvinnlig skribent kommer automatiskt ha båda könen. Det visste jag. Men då sa jag att nu, jag vill verkligen ha någonting om liksom poesi i förorten. Och någon av dem som intervjuas måste ha någon annan bakgrund. Därför att där är det så att många kämpande poeter har. Så då kan man liksom ge den instruktionen. Men det är som sagt, det är mycket svårare på det där omslagssättet och räknesättet.
Och sen så är det, någonstans är det också så här att kvinna och man, så kan en kvinna kanske ändå känna sig associerad med en annan kvinna.
Ja.
Medan bara för att man har någon som inte har samma bakgrund, eller som inte har svensk bakgrund, så betyder det ju inte att en somalisk kvinna känner sig associerad med en syrian.
Exakt.
Eller en asiat. Eller.
Precis. Nej, men det, är så
liksom,
är
det är som att man på något sätt gör någonting fel också. Att man blandar ihop alla med någonting annat.
Så är det.
Alla andra. Och så på något sätt att de ska känna sig representerade eller någonting.
Eller så kan man medvetet klumpa ihop, som jag hade en kväll på Författarförbundet, just hur ska förbundet bli bättre för att inkludera utländska författare. Och då hade vi folk av helt olika nationaliteter, en kvinna från Syrien som har lyckats jättebra, starta eget företag, och en, alltså en relativt nyanländ, och en kvinnlig författare från Ryssland som har bott här i 20-30 år. Och för då har ju alla det gemensamt. Alla kände att det är för vitt. Vi vill liksom hjälpa till. Vi har svårt, många av oss nyanlända har svårt att komma in på den svenska bokmarknaden. För då har alla språk.
Men då är ju resonemanget utifrån det. Och det är ju,
något annat.
Det är inte det vi liksom möter i någon slags vardaglig publicistik.
Nej, men sen har ju också kvinnor kommit längre. Faktiskt. Så att, jag menar, jag gissar att om du väljer mellan en publicist, då kan ju du faktiskt välja här, ska ta en man eller kvinna. Men det kanske inte finns så många chefredaktörer i Sverige som heter Hassan, eller? Inte på rak arm, va?
Nej, det är inte så många.
Nej, det är faktiskt...
Men man kan hitta, man kan naturligtvis titta utanför sina egna vanemönster. Det är ju just, nej, men det är det vi alltid måste göra. Ja. Försöka gå utanför oss själva, helt enkelt.
Det kan man ju göra. Och då istället för att ta någon av de stora lokaltidningarna kanske man tar då en utländsk redaktionschef utlandsfödd på liksom Breakit eller något. Ja. Så ska man kunna göra då, så man får... Men jag märker, det krävs strategi och det krävs liksom helt annan medvetenhet. Men jag vill ändå jobba för att bryta det.
Mm. Ja, vi har mycket att arbeta med för att bli bättre.
Ja, eller hur?
Det är härligt.
Bättring, hela tiden. Ja,
härligt.
Mm. Vi ska inte bara liksom smälla den här lite tokiga MeToo-svansen på fingrarna utan säga att vi har faktiskt också utmaningar framför oss.
Mm. Jag tycker bara att vi vill bli bättre. Det är en ganska bra sommarhälsning.
Ja, det är det. Bättra er där ute. Skärp er.
Nej, vad hemskt. Vi. Alltså vi bättrar oss.
Så är det.
Inte ni.
Nej.
Vi. Ja.
Men vill ni vara med i den här podden så hör av er. Precis som Karin Alfredsson gjorde, tänkte jag. Vad härligt när folk bara säger, jag lyssnar. Det är bra. Jag har något att säga. Ta med mig.
Vi har ju fått också en inbjudan att komma till Hälsingland.
Ja.
Och prata kvinnor i Hälsingland med Lilja Sjölund.
Nej, vad kul.
Så det ska vi naturligtvis ta till oss.
Ja, det är klart vi försöker göra det.
Ja.
Vi gör det nu också under sommaren.
Ja, men vi försöker få till en podd i sommar.
Ja, hör ni det? Hör upp Hälsingland. Vi är på ingång.
Ja, hej då så länge och glad sommar.
Glad sommar.
Journalisten-podden.